Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Då är det med stort nöje jag återigen välkomnar er till Vasapodden. En Vasapodd som görs för 215 gången. Den görs av mig Anton Järnberg, Lager 157 Ski Team. Och nu står vi här med bara veckor kvar till vintern och vi får äntligen ge oss ut på snön igen. Och vi står också alldeles inför ett höstlov för alla som går i skolan och så. Ett höstlov som är en, i alla fall för mig när man var yngre och för skidåkare, en första let av snö brukar vara. Att skidåkaren nu letar sig mot snön på olika ställen och den sparade eller i tunnlar eller den naturens snön som har kommit. Som jag inte tror har kommit någonstans i landet än så länge. Men så är det, vi är nära ytterligare en härlig skidsäsong nu då, bara veckor bort. Vi har själv åkarna i Spanien, inte Torleif och inte Alvar som väljer ett annat upplägg här in mot säsongen. Men resten är i Alicante-terrängen och kör ett par veckor nu och gör de sista förberedelserna inför vintern och föra så väl förberedd som möjligt. Och sen så ska vi samlas i Edsåsdalen här i november och göra de absolut sista putsningarna. Ski Classic som startar i Bad Gastein den 10-11 december där. Så det börjar närma sig. I dagens Vasapodd så har vi en gäst som så ofta. Och den här gästen kommer som senaste veckan hade vi ju både Concept och lite Edsåsdal. Lite sponsorer där som fick vara med och höra oss. Idag har vi också en sponsor som har varit med länge. Och det är Moärvens starka man brukar kalla Björn Johansson. Men det var faktiskt en till som har varit med i det här länge och det är Staffan Willemsson som gästar oss här idag. Och här kommer vi prata om lite allt möjligt, lite Moälven, lite Staffan, lite satsning för äldre när man kliver på det här lite senare. Staffan började åka skidor när han var 55 år gammal och jag hoppas att det ska bli spännande. Så häng kvar så kör vi igång. Staffan Willemsson i Vasapodden.
Persson vinner!
Ja!
Före Nygård och Marcus Johansson!
Marcus är trea!
Killen från Upptand vinner Marcialonga.
Runar Skjöld Mattisen, men det är den tyngsta av alla.
Det finns ingen dam, ingen herre som ens är i närheten av Britta Johansson Ogren om vi vinner hon igen.
I backarna upp mot Oxberg har Sven-Åke Lundbäck ryckt och skaffat sig försprång på 32
sekunder. Men Britta Johansson Ogren höjer handen i luften. Vilken tjej vi har. Moälven står det på mössan.
Staffan Willemsson, välkommen till Vasapodden.
Tack så mycket, jättekul. Vi har ju pratat om det här länge.
Ja, det har vi verkligen gjort. Och ni som verkligen lyssnar på Vasapodden, ni vet, nu har ju säkert kanske ett ansikte eller i alla fall en röst på Staffan, eller vet att vi har pratat om honom. Och han är ju en av två starka män för oss emot Moälven. Vi jobbar ju med Björn och vi jobbar ju med Staffan. Och Björn, han har ju varit med här i för prick ett år sedan. Vi kan in gjorde ett avsnitt med Björn som också är väldigt engagerad i, inte bara i teamet utan i skidåkning och så vidare. Och det här, men Staffan, Björn är ju vd för ett bolag och du för ett annat om jag förstår allting rätt.
Ja, Björn han kör ju skogssidan i Moälven med virkesköpen. Och jag är i andra änden, så jag säljer allt som blir energiråvaror som går till, bland annat här i Ulricehamn så har ni ju en pelletsfabrik, de förbrukar en av mina produkter och sågspån. Och sen är det värmeverk och den typen, så om man ska vara lite rolig så är det hett just nu.
Du kan tänka mig, det märker man skillnad på eller?
Ja, absolut, alltså det, de ringer från Tyskland, Holland, de vill ha flis och sånt. Och det var en som ville sikta på att bygga ett värmeverk i Sandviken som ringer mig då i Värmland och vill ha material, liksom väldigt långa avstånd.
Är det brist på pellet?
Ja, alltså det riskerar ju att kunna bli det med den världssituationen som är då. Så är det ju både just med sågverken går ner lite grann för konjunkturen är inte den bästa nu. Det kom ut lite mindre biprodukter och kanske det har varit rekordavverkningar i skogen. Kommer ut lite mindre timmer och då blir det lite mindre energived och grot och sådana här saker. Så att det är väldigt stor efterfrågan.
Ni som känner till era team och utan innan, ni vet ju mycket väl Moälven och Moälvens historia med teamet att juni 2014 så hoppade de på det här lager 157-tåget. Det var bara lager 157 som var innan några veckor där. Sen har Moa varit med på våran fest på våran mössa i, ja, det blir ju nionde året nu. Staffan, vi får ju ändå nya lyssnare i den här podden och så vidare. Om du bara lite snabbt, Moälven, vad är det?
Moälven är ju ett svensk-norskt företag. Det ägs av norska skogsägarföreningar. Är ungefär lika stora i Sverige och Norge. Vi har sågverk, vi har hyvlerier, vi har limträfabriker, vi bygger moduler. Men vi har en väldigt stor verksamhet och är ett av Skandinaviens största bolag. Och en stor export då, utomlands givetvis, men även en inhemsk marknad med byggvaruhandel och så.
Och är ju väldigt, om man får säga, med skidåkare eller skiklassik där, så Moar, det ligger ju i Birkenträngen nästan till, Lillehammer och...
Ja visst, det är ju mitt i alltihopa, du har Sjusjön ovanför och det vet ju alla att norrmän är ju intresserade av skidåkning.
Ja,
så att det finns ju, vi märker ju ett stort intresse i hela koncernen av det här engagemanget och just det här också att vi har Runar som åker nu också då, så att, och vi hade Thea förra året och så då, så att det blir ju liksom stort där.
Ja, det har blivit stort och även om liksom ditt engagemang i det hela har ju vuxit, för att i början var det mycket Björn som var vårat ansikte eller våran, men du har kommit mer och mer och där, hur var din egen skidåkning när vi drog igång teamet 2014?
Ja, alltså jag har ju åkt Vasalopp några gånger, började 90-talet så åkte jag, och sen har jag åkt, men där var det barn och man har arbetat och man ska hinna med allting då, så att det var ju sämre. Sen kom jag in då, det var ju egentligen det året som Brink slutade då. Så jag har ju varit med i alla fall med Brink och Bysse och Otto och sådär, så det är ju roligt att ha varit med de profilerna också.
Det blir rakare som har gått igenom våra led.
Ja, så att men sen så har väl, det är ju liksom Björn och jag har ju peppat varandra också. Vi driver ju varandra liksom. Vi pratar ju mycket skidåkning privat då, och vi har ju ett stort intresse och liksom många gånger ett känslomässigt engagemang då i åkarna och i er som är ledare också. Det är ju säkert jättejobbigt ibland när vi ringer och har åsikter och tycker till om saker då. Men det är ju för att vi vill ju så väl i alltihopa och vill ju att alla ska liksom, det är ju Moälven andan det här att man ska må bra, alla ska vara delaktiga. Vi vill att män och kvinnor ska liksom få plats och man ska komma hel hem och liksom ha bra hälsa, och idrott och skidåkning är ju en bra del i hälsan, så att det är också en del för vår del då.
Hur tycker du liksom att teamet, eller säga liksom den här businessen du valde på med Skiklassik-delen, vart står den och vart är den på väg? Och hur ser, för du är ju, Staffan är ju väldigt engagerad och du ser ju, du är väldigt intresserad och har ju åsikter om mycket om skidåkning också och funderingar.
Ja, absolut. Nej, men jag tror alltså det var ju, det så var det ju väldigt viktigt det här med SVT. Den var ju kanske en förutsättning också för att och dra igång det. Sen tycker jag liksom att det med långlopp är ju det som, eller motionslopp och långlopp och det här att motionärer och elit på samma tävling och det är ju det som driver skidåkningen överhuvudtaget, och man ser ju vilket stort intresse det är överallt.
Ja, definitivt. Definitivt. Men hur din egen skidåkning, hur liksom drivs motivationsmässigt av det här engagemanget mot teamet eller alltså långloppen, alltså vara nära långloppen och så liksom, får du själv en kick av det liksom?
Ja, men alltså det motiverar ju mig i träningen att följa, och det, sen när man får vara med och träffa de här ungdomarna också då, som är så blir man ju eftersom jag själv då är liksom typ H60 då, så blir det ju det blir ju ett engagemang och man blir ju inspirerad av att vara med både duktiga elitidrottare och med unga människor och det är ju som du och jag har ju åkt lite rullskidor ihop idag, att jag känner ju det här att man kan ju alltid bli bättre. Även om man är lite äldre så finns möjligheterna, och just det här som har varit det här med att utmana för att utvecklas, det tror jag är jäkligt viktigt på alla nivåer, och det tar aldrig slut. Om du verkligen vill så kan du bli duktiga, du kan bli starkare, du kan få lite bättre kondition, du kan göra saker. Och framförallt det här att liksom ta hjälp med tekniken, som kanske är den enklaste biten att få göra det lite bättre sen i spåren.
Vad motiverar dig? Har du en Vasaloppsplacering, eller är det bara att bli stark? Eller vad driver du? Vi får ändå säga att du är en ambitiös motionär. Du drar skier, går och åker rullskidor, och du springer, alltså du cyklar och du tränar bra.
Ja, men alltså egentligen är väl... Visst, man kan ju alltid sätta upp något resultatmål sådär då, i det. Och det gör väl jag i det. Men samtidigt så tror jag ändå liksom det jag har nytta av är ju träningen på vägen dit då. Så jag har ju aldrig... jag har ju varit med om några skador nu, några vintrar. Det var det här sena och nyckelbensbrott och grejer då. Men jag har aldrig tyckt att det var en katastrof att inte få åka Vasaloppet de åren, för jag tycker det ger så jäkla mycket träningen fram dit då, och att det är den som är det meningsfulla.
Ja, och du är en engagerad rullskidåkare, har du blivit också?
Ja, absolut. Ja, men alltså, nu har det ju blivit, det är väl snart 5 år på rullskidor, ja. Då. Och där är väl, har väl svårigheten varit mer att man ser de här, Alvar och Mackan och Torleif och de här liksom, när de slänger sig ut för helt respektlöst, och liksom man ser själv, skulle man få en nära döden upplevelse på de starka lutningarna då. Men liksom, rullskidåkning funkar ju för alla, och det är ju synd att inte fler gör det.
Men där har vi pratat mängder omgångar om och så vidare, att det är svårt att rekrytera. Men och du är väl kanske den svåraste personen att rekrytera. Det är väldigt sällan vi rekryterar nästan 60-åringar att börja åka rullskidor. Men där var ju faktiskt det.
Ja, jag var väl 55 då, ja. När jag började då, och åka. Och
idag åker du faktiskt... Du åker, vi sa här, du sa att du åkte 2,5 timme på för alliansloppet där, 45 km, va? Ja. Så att du får ju upp en bra fart, så att det finns ju hopp för de äldre också.
Ja, alltså det, och jag ser, jag kör ju lite hemma i klubben då, jag har ju försökt få lite nybörjare då. I år har vi ju fått några som är då typ 35 plus då, som har varit med, och de håller på, alltså bara man undviker det här i början med backar, man vet vad man ska åka, man lär sig att bromsa och så alltså de tycker ju att det är kul. Och man ska inte börja i augusti och åka rullskidor, man ska börja i april, maj, för det är ju sommaren som är fin.
Men när du började, var det stappligt då liksom, och det var nästan parkeringsstart, eller liksom hade du lite... För ni kan ju inte se här på det, men Staffan är ju nu en duktig, det går ju rätt, du är ju skicklig på att åka rullskidor, och att du bara åkte 5 år, det är helt otroligt egentligen. Men hur var det i början? Var det som liksom test, eller gick det fort där första månaden, sen kom du ut på längre turer eller?
Ja, alltså jag hade ju någon sån där skräckupplevelse. Jag åkte ut för en backe liksom första gången där det liksom blev som en orm nerför. Då lärde man sig att åk inte där, liksom åk inte över järnvägsspår, för det tar stopp då, och hål och sånt där. Liksom. Så jag har ju gjort några vurpor då. Men lär man sig liksom att åka på rätt ställe, så alltså man har ju mycket gratis från skidåkningen. Det jag ångrar lite grann då, som att jag har ju stakat för mycket då. Jag liksom tog till mig av både Anton Karlssons tips här i våras om att åka med lite mer riktningsförändringar i lätta utförkörningar, och dina Antons tips om att diagonala ibland lite grann då. Mm. Jag känner ju att trots nu att jag har åkt då, ja, men det är väl en 6-7 år då, så helt plötsligt så är jag ju lite säkrare på rullskidorna, att det har gett lite grann. Mm. Så det har jag ju tagit till mig i det.
Jag tror det är bra. Det är jättebra tips där, att just att våga, alltså använda de här växlarna, även om vi bara ska staka, och det är längtast att staka, att ha det som en övning, att åka diagonal och åka frånskjut, öka upp skidkompetensen här, det är A och O. Men du nämner också här att klubben hemma vid och så här, är det här något som kommer på senare år också, eller har du alltid varit engagerad i längd? För du är ju du jämförde med Björn lite där, att ni peppar varandra och så, och är väldigt intresserad och som skidåkning, men sen är det väl Björn, han är ju lite mer inriktad på sin egen skidåkning, och du är ju också väldigt inriktad på din egen, men du är ju också väldigt väldigt mån om att få folk att testa. Du ställer upp som lånar ut grejer och så här. Det är ju någonting väldigt väldigt fint det.
Ja, men det är väl lite egen intresse det här, att jag brinner ju för skidåkningen, och jag tror ju liksom att ska vi rekrytera så måste vi ställa upp. Alltså det är ju svårt att få engagerade ledare i klubbar ja, men nu har jag tagit på mig ordförandeskap och så åker jag en kväll i veckan liksom med lite rullskidåkare och så. Och så har vi, ja, men man har lite andra saker med styrelsemöten.
Nora Bygdens skidklubb?
Ja, Nora Bygdens skidklubb då, utanför Örebro då, i det. Nej, men jag tror alltså det är viktigt att vi engagerar oss, och jag tror det är viktigt att få äldre att åka skidor, för det är då man får med sig de yngre också. Just det här att vi måste få folk som är ute och tävlar på rullskidor och gör det lite grann för att det är kul, inte få känna en prestation utan ta det som en träning. Det är för få som är med på tävlingar. Vi måste liksom hitta lite nycklar till att få ut människor i det här.
Hur har du sa att du åkte där i början på 90 och sen kom igång här 2016, 2015, 2016, 2017 där igen. Men hur konsumerar och följde skidåkningen under de här 25 åren däremellan?
Ja, men det
är det TV liksom, och radio och så?
Ja, alltså då var ju inte långloppen, den blev ju egentligen stor i samband med att jag, eller något år innan jag engagerade, eller hur? Så är det ju. Så det är ju lite grann en Staffan-effekt i det där då. Men alltså den var ju inte stor, utan då var det ju mer att man följde de där traddåkarna då i det och tyckte det. Men jag tror nog många känner ett större engagemang i långloppsåkarna, för det är liksom närmare deras egen verksamhet.
Ja, så är det definitivt, att det är ju en av de klassiska ledord, det är ju proffs och amatörer på samma startlinje.
Ja, och det här att, för det har väl varit farhågor också, håller det liksom att sitta och titta på åkare i 3-4 timmar eller 2-3 timmar då på TV mot sådana här traddlopp som kanske det har gått lite fortare så. Men det verkar ju som att även förutom oss som är lite mer nördiga, så även andra tittar ju på det. Det är ju jättekul.
Ja, jag fick några uppgifter från Ski Classic som hade sammanställt förra året, och det är ju fantastisk exponering och tittarsiffror om man jämför. Och det verkar som att folk sätter sig där och tittar, och jag tycker där att produkten har ju blivit så intressant från start till mål egentligen.
Ja.
Hur konsumerar du Ski Classic? Det brukar jag fråga våra som är närmast. Liksom, kliver du upp på morgonen med kaffekoppen och sätter och tittar? Eller är du en sån som är ute och tränar då, och så tittar du kapp på SVT Play på kvällen? Eller?
Ja, det är lite olika. När jag och Björn är ihop, då kan det ju bli att vi sitter och tittar på Vasaloppet 2015 då, liksom, för att det inte finns något annat. Lite väderberoende, det är klart, är jag uppe i Sälen och där jag har en stuga då, och det är fint väder och solen skiner, så sitter jag inte och tittar, utan då konsumerar jag det efterhand då. Men jag har nog tittat på alla loppen då. Men är det så att jag är hemma eller liksom inte har någon annan, då tittar jag, så de flesta ser jag nog i realtid.
Är du en sån kritisk sponsor som liksom tittar mössan, pannbandet sitter rätt, intervjun när dragkärnan uppdragen så loggan kommer fram, eller hur är det där?
Ja, delvis, men det är klart, jag liksom förlåter ju som Britta när pannbandet sitter på sned och hon går över mållinjen. Det är lite svårt att kritisera då, men sen tycker man väl efteråt då, i det. Men jag är ju liksom, jag känner ju, det jag har främst försökt göra, det är ju var det att liksom peppa åkarna både före och efter loppet liksom. Även om det har gått dåligt så har jag försökt skriva någonting ja, men liksom, jag vet hur det är. Man vill ju bli lite sedd och jag är ju inte en medgångssupporter, utan jag är ju en sån som är engagerad oavsett om det går bra eller dåligt.
Det är som Hammarbys supportrar. Ju sämre går det, desto mer är du där.
Ja, jag skulle kunna jämställa det med Leksand.
Ja, Leksand samma sak. Ja, precis. Leksand har folktomt när de spelar SHL och fullsatt när de spelar Allsvenskan. Ja, det är sant. Men du, för du, om jag förstår det rätt, dina kunder, det är ju alltså, när du är ute på då, märker du eller nyttjar du det här samarbetet på något sätt mot kund eller mot i arbetet liksom, eller vad har du för nytta av det liksom i ditt dagliga arbete, det engagemanget i teamet?
Ja, men det märks alltså, det är ju ett, det finns ju mycket längdskidåkare ute och som när vi har ju vårt årliga event tillsammans med er då, där vi bjuder in lite kunder och leverantörer och så, alltså, ja, men det är ju ett jäkla engagemang i det och det finns en liten skidåkare i de flesta, det skulle jag vilja påstå, alltså, så att de vet ju att vi är där med Moälven i det och att för de har ju sett vår logga och mössan och så, och ja, men det kommer mycket frågor. Ja. Det finns en liten skidåkare i de flesta, tror jag.
Ja, det tror jag också. Det, jag tycker man märker också att det är just det här som du säger också. Och just på de här temadagarna vi brukar ha, att man märker att det finns ett väldigt intresse, för det har både kunder och internt, men ett intresse och nyfikenhet på det.
Ja, och just det, vi har ju haft med många vi vet har börjat träna efteråt, för de har också blivit inspirerade av att träffa duktiga skidåkare då, i laget och det är ju många som köper ut, förbättrar, graderar upp sin kvalitet på utrustningen efteråt eller under tiden och ja, men vi har ju bidragit lite grann till nya skidåkare.
Ja, det får man nog säga, va? Och det, om man tittar på nivån vi har också i gruppen, då är det nästan mycket samma folk, men att under de här åren att Moälvens skidåkare blir anställda, blir ju bättre skidåkare.
Ja, och sen vi tycker ju liksom, om man ska skryta om åkarna, så har ju de alltid engagerat sig. Det har ju aldrig känts som att de är dittvingade att vara med oss, även om det har varit i slutet på säsongen, utan de är ju alltid glada, trevliga och vill visa och prata med alla, och de får ju så mycket frågor och så man skulle ju kunna hålla på i flera dagar med en sån alltså. Sak. Nej, de har varit riktigt duktiga alltid när vi har hållit på.
Du, under alla de här åren, vad är det som har fastnat mest på näthinnan liksom teamrelaterat på något sätt?
Ja, alltså, jag måste ju ändå säga att det finns ju flera saker, men jag tycker det var en väldigt stor avslutning av Britta alltså då i våras.
Ja, det är svårt att missa.
Men alltså, det är ju lite Hollywood-avslutning över det, när man har varit lite nedräknad året före, kommit tillbaka väldigt stark och håller samma liksom höga standard rakt igenom. Kanske inte var bäst i alla loppen, men liksom i långa loppet var hon bäst, fick visa vad hon gick för och vinner sista loppet. Alltså då kom det ju tårar. Alltså.
Ja, det var så, ja.
Ja, absolut.
Ja, det är häftigt. Ja, det är svårt att säga något annat, så är det absolut. Vad är det annars som ploppar upp där? Om vi tar bort den är ju...
Men alltså, det finns ju saker, alltså, jag ser ju gärna den upphämtningen som Motto gjorde på Vasaloppen när de hade gått ifrån. Han liksom går så enormt fort i fatt på slutet där då, även om han inte vinner sen, men han gör ju ett stort jobb då. Emils första vinst och kanske Andreas glädje bakom när han reser upp armarna i luften.
Ja,
alltså, ja, men det finns många minnen som är väldigt där teamet har nej, men gjort saker som är lite utöver det vanliga.
Ja. Ja,
det och när du springer bredvid upp och Peppa Britta också i uppförs slalombacken där och så. Ja, men det är ju ett engagemang hos alla.
Ja, det är mycket fina, fina minnen där. Men du, det här engagemanget, har det växt tycker du? Liksom? Eller, vad, när du kom in där direkt, kände du direkt det här? Eller, det är klart att nu är det en lite ledande fråga, men liksom, vi har ju växt ihop väldigt mycket på något sätt.
Nej, men det har ju växt genom åren. Alltså det har ju växt i och med att man lär känna människorna också. Många har ju varit med länge, alltså Mackan känner jag ju väldigt bra över det här laget, Britta. Liksom man lär ju känna dem. Först liksom nu så ja, men man vet ju inte vilka de är liksom, men man växer ju ihop med personer också och man tycker ju om dem liksom i det, så det blir lite familj över alltihopa. För så har det ju varit med oss allihopa, så det har ju varit lite familj där. Och det är ju mycket för jag och Björn har ju liksom slängt oss in på läger och varit med, och det hade man ju kanske kunnat tyckt ibland att ja, nu kommer de där igen då. Men vi har ju alltid känt oss välkomna och så det blir lite familjekänsla.
Vi hade en session där när du var med i bussen med mig när du räddade livet på Honken, inte den nu kanske, men han kraschade och du klev ut och åkte ner och köpte lite grejer och bandagerade om honom och jag kunde fortsätta hålla Vasapass.
Ja, jag var ju nästan läkare. Ja, det var ju nästan så jag fick operera där, men jag fick ju nästan sy ihop han med lite stitch och grejer, men han åkte ju dag efter.
Ja, det gjorde han. Ja, han har det. Ja. Det är väldigt, väldigt roligt. En annan sak som du brinner mycket för, Staffan, som du och jag pratar mycket om och så vidare. För du är ju med en del av pro-trainingen och har ju ett pro-trainingprogram där. Och du kanske också växt fram lite med åren och så, men du är ju väldigt intresserad av det här, hur utvecklas man, som du säger, hur utvecklas man när man blir äldre, och det här använder du själv som försökskanin lite grann och sådär, och det är ju något som jag nu när vi var ute på rullskidturen pratar om, att liksom, ah, man, jag får till lyftsat, och det jag känner som är viktigast att få till, det är fartpassen.
Jo, men alltså så har det ju varit, alltså jag har ju varit lite rädd för att gå in i och få ett program tidigare. Aha. För att ska man ha det, så ska man ju också göra dem. Aha. Det är i alla fall någon som lägger ner tid på att göra ett program. Men som i år har jag vetat om att jag skulle behöva köra mycket mer intervaller. Då.
Kör du mer nu? Men
jag kör ju mer, men jag följer ju programmet.
Det är mer än vad
du har. Ja, men jag kör mer intervaller. Både, framförallt skijärgen. För jag tycker den, i alla fall för mig, är den lättare. Jag får lite tuffare. Jag har lite svårare att göra bra intervaller på rullskidor. Det blir liksom lite, kanske lite lång vila. Visst, man kan köra backar då och ta så då. Men jag har kört mycket intervaller.
Visst intresserar det dig? Alltså, den äldre, du är fascinerad av Auckland. Du brukar prata om Stefan och även Björn. Att man vill utvecklas som äldre och hur man gör det. Vad är optimal träning?
Nej, men jag tror alltså att det är viktigt för alla, ja, oavsett egentligen om du är liksom, jag tror du vet ju liksom, vad är det, någonstans 35 så börjar man tappa lite koordination och balans och såna här saker liksom, att hålla i då, och det blir ju inte bättre, men man kan ju förbättra. För jag ser ju ändå liksom, när man har haft då någon skada då med, så går det ju att komma tillbaka liksom, att nu det är väl jag, alltså det kanske är lite orättvist att säga så om alla då, eftersom jag har ju ändå haft en grundträning, jag har ju alltid tränat i någon form då, men jag tror ändå att det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent att bli lite duktigare. Och jag tror det är som jag sa till dig nu här för och det är därför jag egentligen var här idag då. Det var ju för att jag känner att jag liksom inte riktigt når fram, liksom är lite för, har varit lite för långsam. Ja, så åker du ihop och så pekar du på några saker. Ja, men gör det och det. Och så i alla fall klarar jag just då och göra det bättre. Och det blir snabbare, det blir effektivare. Det blir, man sparar mer energi på det då. Och det tror jag ju alla skulle behöva.
Ja, så är det ju. Tekniken är ju, jag brukar säga, det är vuxna människor som har tränat ett tag. Då är det svårt att bli så mycket bättre syreupptag och så mycket starkare om man är vältränad redan. Men tekniskt, det kan vi utveckla alla. Där utvecklar vi de som är bäst i världen redan också. Så att här ska man ju lägga tid och energi. Helt klart. Så är det ju.
Och det har väl också blivit, det hör man ju på hur de har haft det då i Orsa med skidlektioner. Och jag hör ju de här som nu, förr, eftersom jag har en bakgrund och arbetat i uppe i Sälen då, på ja, 80-talet. Och det var ju, ja men längdåkare var ju de som liksom var nere i källaren och hade egen matsäck med sig. Idag är det ju betalningsstarkt folk, de köper kläder och skidor och de är i fokus och de tar skidlektioner. Det är ju fullt med grupper i på alla anläggningar, ja, tror jag, i Sverige, ja, på längdsidan.
Exakt. Ja, så är det ju verkligen. Där är det ju, där har det hänt mycket, mycket grejer. Du, jag har skrivit Vasaloppet här också. Vad har du för bästa Vasalopp?
Ja, jag har åkt på 5:46 då här.
Ja, det är nu den senare satsningen här.
Ja.
5:46. Det kan du ju klå.
Ja, avsikten är ju att göra. Det var ju jävligt kallt när jag åkte då, så att det borde väl gå.
Vilket år var det
då? Ja, det är ju 3 år sedan då.
Just det, det var i pris.
Ja. Så att jag, nej, men det finns väl möjligheter att göra någonting där då. Men det är ju mycket som ska funka. Vad vet jag till liksom tid. Nej, men jag har ju sagt det mer till dig att jag skulle gärna vilja ha en placering liksom 2500 eller bättre. Ja. Eller mer det. Tiden.
Vad hade du där på 5:45 då?
Ja, men jag tappar ju på slutet där. Jag låg upp emot 3000.
Ja. 2500, det tror jag vi kan fixa faktiskt efter det med lite intervaller då. Ska det gå. Men du, vad har vi för... Vi har ju Stafettvasa-grejen där som vi ska ta och berätta om också. Under många år Stafettvasa och så har det varit Kortvasa med Moälven som jag har varit involverad i. Laggar var väldigt involverad senast i vintras. Hur viktig är en sån där sak när man går in som sponsor i ett... Alltså att få med sig... För då är det ju internt och då är det ju... Alltså få med sig de anställda på något sätt.
Men alltså det har ju varit viktigt, för vi tror ju på det här att rörelse gör ju att människor mår bra då, och mår de bra då presterar de bra på arbetet och på fritiden och liksom har ett bra liv då. Och vi får ju med oss många. Det är ju när det var de med samman, det är ju 40-tal personer i alla fall som är med och åker, och sen har de ju varit med på era då event som har varit också då, eller de här olika lägerna som har varit, så har ju folk anmält sig och varit med då. Så det finns ju ett intresse och det är ju viktigt för oss.
I våras här, nu hoppar vi framåt på oss land, då fick vi ju reda på att, eller vi visste ju att Britta skulle kliva åt sidan. Hanna hade klivit åt sidan under säsongen och sen var det Thea och kliva åt sidan. Och det var ju mycket fram och tillbaka, vilket lag ska vi ha, hur ska vi bygga det, vilka killar ska vi fortsätta på och så vidare. Och det här är ju du intresserad i också, väldigt, väldigt intresserad. Hur viktigt är det här i sponsordelen eller mer som en personlig del? För både du och Björn är ju intresserade och engagerade i det här. Liksom. Vart skulle du kategorisera den?
Ja, men alltså, dels gillar vi ju ungdomssatsningen väldigt mycket. Den passar ju in för oss där att bredden då i det. Och sen vill vi ju att det ska finnas tjejer som åker. Ja. Alltså vi skulle ju inte vilja satsa på ett lag där det bara var killar. Då.
Bara var tjejer då?
Ja, alltså det skulle ju vara lättare att göra det. Det tror jag att vi skulle göra enklare då. Sen tror vi ju liksom, är det väl bra, man vill väl ha hela bredden. Då. Men, och den tycker jag ju är perfekt liksom med det här med ungdomssatsningen. Vi har herrar som vi är nu, Alvar går ju faktiskt in i lag och är ju faktiskt egentligen en ungdom, ja, i det här då. Så den är väl lite, men, och det är ju härligt att se då hur han presterar. Men, och tjejerna som då Karro och Linnea som ju har varit väldigt duktiga nu på rullskidor och så också då, så får vi ju se. Alltså vi kan ju inte ha samma förväntningar som, och det har vi inte som vi hade på Britta, hade vi, hon förväntade vi oss av att hon bar ju hela laget under perioder också då, tidigare, och förväntningar att hon ska prestera, och de kan vi ju inte ha på tjejerna, utan de måste ju få utvecklas nu och bli bra då, eller bättre, de är ju duktiga i det, men vi kan ju inte förvänta oss att de ska vinna lopp upp i vinter. De målen går ju inte att sätta upp.
Nej, det är det.
Men det kan vi ha på herrarna. Det kan
så här, vi så här. Men hur då när jag presenterar det här kommer att vara vår satsning, vi kommer att ha de här killarna, vi kommer att göra ett omtag på tjejerna, just för tillfället har vi två stycken, vi kommer att ha ett ungdomssatsning där vi, och så vidare. Hur... Då får du den presenterad för dig och du under våren här så får du vet du hur processen har gått till liksom. Vart har det landat tycker du? Där vi står nu.
Nej, men jag tycker nu är det ju...
För det är ju skillnad om...
Alltså jag tror ju i grunden hade varit bra haft en bra tjej också. Ja. Som var riktigt på topp bara för jag tror att Karro och Linnea hade mått bra av det då i det. Och vi hade ju gärna kanske sett en norsk tjej då. Det finns ju flera stycken.
Ja, hur viktigt är det för er med Torleif?
Jag tror det är ju viktigt för oss, och det är kanske viktigt för laget också att vi har Torleif och Runa nu på här sidan, så vi har ju lite normen, men bredden är ju aldrig fel, men eftersom det ändå är ett svenskt, norskt företag, eller norsk-svensk kan man väl säga. Norrmännen är ju de som äger det, men norrmän har ju ett stort engagemang för skidåkningen. Så känns det ju bra att som det har varit nu de här sista åren med det då.
Du är ju också patrioter norrmännen, tänker jag, på ett annat sätt än vi. För du hejar ju på lag 157, om när Runar vinner så vinner. Det spelar ingen roll om det är Runar eller Mackan eller Emil eller så. Era norska kollegor eller chefer eller så, sitter de och hejar på Runar och Torleif, eller hejar de på hela laget tror du?
Jag tror de hejar på er. Alltså, vi har alltid pratat i Moälven sedan väldigt många år tillbaka om Moälvenland. Alltså, där vi har våra industrier, det är ju egentligen från Karlskoga och sen in över i Norge där då. Och gränsen är ju lite grann ett problem för oss då, eftersom de inte är med i EU då. Och, så vi pratar ju om Moälvenland, och det märker jag, alltså, de är ju lika, tror jag, engagerade i alla åkarna.
Är de besviken när Emil förlorar sporten mot Nygård, eller är det bra att en norsk vinner?
Ja, men det törs jag ju inte uttala med honom. Så det skiljer ju säkert. Där kanske det blir mer i det. Men däremot då, om Emil vinner, så tror jag inte att någon blir ledsen över det då.
Nej,
i det. Eller hur? Det finns ju en distinktion i det då.
Och där har jag sagt många gånger också, men vi märker ju när vi är på Birken att teamet... Och nu har vi Runar och Thea, hade vi förra året också, men även innan det så har vi, tack vare sammankopplingen med Moälven och många års sammankoppling, vi har ju, det är många som hejar på oss som vi inte har någon koppling till oss, men just det med Moälven-kopplingen.
Nej, och vi har väl också, det är en norsk flagga på norska åkarna på mössan, och en svensk på svenska. Nej, men det tror jag att de känner ju, Moälven är ju väldigt känt i Norge och det tror jag bara det att de ser det, och just i Birken då är vi ju i verkligen i Moälvenland.
Ja, det är ett långt och framgångsrikt samarbete får man säga, och det ska ju fortsätta, så det är ju otroligt roligt. Är det något mer du vill ta upp när du har ordet här i Vasapodden, Staffan?
Ja, jag hoppas ju på att vi får en fin säsong, och att snön kommer, som du inledde med, att vi väntar ju på snön nu.
Ja,
att nu det finns ju lite tunnlar att åka i och sådär då, men det är klart, kommer vi in i november då börjar det ju finnas snö på olika håll då, så att i alla fall slutet på november. Så att det är väl det jag mest ser fram emot nu, att få stå på snön igen.
Ja, det är ju bara, vi får kanske säga veckor offensivt för helheten, men i alla fall någon månad bort då. Vi har ju bland annat lanserat här nu att vi har en långloppspremiär i Edsåstalen den 26 november. Det konceptet var kört i många, många år i Orsa, nu ska vi köra i Edsåstalen. Kommer gå och följa livestream på den förstås. Och veckan innan där har vi ski-loungen, våran uppstart här på XCC, som kommer gå samtidigt som Bruksvalls, den traditionella längdpremiären då. Då kommer det vara både digitalt och på plats kommer vara en skidmässa här, så det får ni inte heller missa. Så att det är, vi närmar oss med stormsteg mot vintern, så är det faktiskt. Som alltid så tycker man att den här försäsongen bara springer fram. Jag tyckte det var nyss vi satt här i du var med i Torsby, det var ju före midsommar, men det bara springer iväg.
Ja.
Vi gör oss redo. Tack för att ni har lyssnat, och nästa vecka tror jag vi kommer få höra lite från Torsby bland annat. Vi ska dit nu till helgen och köra lite på tidig snöläge med ett gäng taggade motionärer. Och vi ska köra en 2-0 där också, så är du i Torsby eller närhet på lördag, så kom på 2-0 på Varbergsängen 19-0. Kolla på social media. Bra, då tackar vi för den här veckan. Tack och bock.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.